Yle Vega.
Det här är programmet Lite klokare som du lyssnar på. Jag heter Camilla Andelin och idag ska vi prata om krukväxter.
Yle Vega.
Så här års är det ju högsäsong när det gäller att både köpa krukväxter och nu är också bra tid att se över sina krukväxter och kanske beskära och plantera om. Jag vet en del om krukväxter men hemskt lite om jag jämför med min gäst ikväll. Jag har bjudit in Charlotta Tallberg. Välkommen.
Tacka.
Du är florist så du är väl mer specialiserad kanske på snittblommor men du har varit i branschen hur länge?
Nu jag har varit 20 år nu i branschen och det här jag är alltså utbildad florist och jag har tagit utbildningen från Sverige så den är lite annan från Finland. I Finland så går du mera i liksom trädgårds- och handelslinjer egentligen så och sen kommer florist senare. Medan i Sverige kan du ta enbart floristutbildningen. Så att den är alltså specialiserad sig på snittblommor, blombinderi och skötsel av dem och att göra då via dem. Men såklart, vi går in i skolan så bara, jag kommer inte ihåg hur många veckor vi gick in på det. Men alltså, vi tar alla egentligen vanliga grönväxter. Sen för att få floristpapperna så ska du kunna då på 2 eller 3 språk då grönväxterna. Så fast du inte kanske kan dem alla så ska du lära dem på namn då. Mm. Och viktigast är ju botaniska som vi använder.
Just det. Så du kan alla på latin, är det så?
No, jag har kunnat dem alla. Hemskt många har ju bytt namn under min tid. Alltså, de ändrar hela tiden. Ändrar så märker man att de inte kanske hör till samma släkt eller man ändrar. Oftast är det med kaktusar, sukulenter och filodendron och sådana här. Alltså, de har märkt att man har dragit dem alla lite under samma kam och nu har man märkt att de är inte samma.
Okej.
Och så kommer det ju nya. Holländarna är ju bra på att hitta på nya blommor hela tiden.
Hörde, du har 2 blombutiker.
Yes.
Hur har det blivit så?
Nå, jag köpte nu en för 16 år, blir det nu i maj. Och sen råkade nu komma en till försäljning som locka lite, så köpte jag den också.
Och de är båda här i Hufvudstadsrymden?
De är båda här i Helsingfors, ja.
Just det, ja. Hördu, hur ser det ut hemma hos dig? Har du mycket grönväxter där?
Inte överdrivet mycket, men nu har jag växter. Alltså, nu har jag ju kompisar som kommer på besök och blir överraskad att du har ju växter. Men inte någon absurd mängd, jag bor inte i en djungel.
Mm, du sa här innan programmet började att det lär ska vara ganska on-off när det gäller just sådana blomexperter. Att antingen har man ingenting eller så har man mycket.
Ja, det är lite också att titta på våra trädgårdar. De flesta av oss, så vi har ju kanske inte den där drömträdgården utan att vi gör ju det på jobbet. Och sen kanske när du kommer hem så är det kanske så här intresse så mycket att resa ogräs mera. Men jag har ju mycket, jag har ute och annat, men att ska vi säga att jag säljer vad jag kan sälja och det som blir osålt så och mår kanske lite dåligt. Så det kommer hem till mig och så ser vi om vi kan rädda dem eller inte.
Mm. Ja. Är du en sån här som, jag säger hur jag gör. Jag tycker om grönväxter men sen ibland så börjar de må dåligt. Och då för jag dem åt min mamma för hon är jättebra på dem. Är du en sån som också får ta emot sån här dåligt mående växter? Eller för du kanske till och med till någon?
Ja, alltså jag får en massa. Hemskt mycket, bland annat sånt som vi i butiken då har klarat av och förstöra, eller så är det kuddar som kommer bärande in med alla olika grejer och så tänkte jag att jag kan ge ett försök om det går. Oftast lyckas jag med det. Om jag inte lyckas så är min mormor och hon börjar nog vara jättegammal ren, men hon får alltså alla djurkärnor och blommor på nytt och annat. Att jag har inte sett, hon dödar nog inte någonting. Men att hon har nog säkert därifrån jag har fått det. Alltså, vi testar oss fram.
Ja. Hörni, ni lyssnare, jag spelar just musik här och den här låten som jag just spelade, så det var ingen slump, jag ska berätta varför. Vi vet ju att växterna renar luften och höjer luftfuktigheten, men visste du att växter tycker om musik? Jag hittade en studie på nätet, jag vet nu inte hur seriöst den är, det är en stor grossist i Sverige, euroflorist, som säger att musiken kan vara en avgörande faktor för att hålla krukväxterna livskraftiga och friska. Och de här växterna, de har ju inte öron, men tack vare ljudvibrationer så stimuleras krukväxternas celler. Och enligt den här studien så är 500 hertz idealiskt för att främja hälsosam växttillväxt. Och den här första sången som vi nyss hörde, så det är den ultimata låten för krukväxter. Den är just 500 hertz. Det var Waves med Mr. Probs. Och jag ska spela två låtar till här under vår sändning ikväll, och de ligger på plats 2 och 3 på den här listan. De ligger nära 500 hertz. Har du hört om det här förut, Charlotta?
Aldrig, måste jag säga. Jag har ju nog hört i skolan talades det om annars också att man ska tala med dem. Men jag har varit jättemycket i speciellt Holland var det odlas då. Ganska långt alla växter som nu kommer till våra länder hitåt. Och jag måste nog säga att jag har inte ännu heller hört musik hos någon. Men fåglar har ju många av dem, och därför faktiskt ställde jag frågan att det är den som många fåglar sjunger på. För att nu för tiden används det ju, man försöker ju minska på bekämpningsmedel, och så använder man till exempel hönor. Är ju jätteduktiga att äta och rena. Ja. Och därför är det jättemycket växthus som har ganska mycket fåglar i sig.
Ja, ja.
Men musik har jag inte ännu hört hos någon.
Nej, inte heller. Det här var alldeles nytt för mig. Hör du, då går vi in på det som är aktuellt nu. Vår omplantering och jordbyten. Är det så att växterna ska planteras om just den här tiden på året?
Ja, och orsaken är ju alltså ljusmängden. Gör man det på vintern så troligtvis kommer de att dö eller må hemskt dåligt av det. För de kan inte alltså använda lika mycket vattenmängd. Utan de behöver den här solen för att få ny jord och ny liksom växtkraft.
Nå, den här glada amatörodlaren som jag pratade med här före nyheten, så hon sa att hon planterar om år om för att hon har växterna under sådana här växtlampor. Är det så man kan tänka?
Man kan tänka det, ju såklart. Om du har 12 timmar plus 12 timmar ljust och mörkt så har du ganska långt. I Finland dock har vi ju jättelyxigt. För att vi har hemskt långa ljusperioder på vintern. En del växter tycker inte om det, utan då blir de liksom tanigare av det. Så mycket ljus är inte heller jättebra. Men alltså, ja, man kan ju helt göra ett för varje dag ett perfekt för blommorna med extra ljus.
Just det. Ska blommorna planteras om varje år?
Nej. Alltså beror på växten, hur mycket man planterar om det och vad det är för växter. Många växter tycker ju inte om att man för mycket gör det. Och om när man planterar om att man är försiktig, att man inte skadar till exempel rötterna när man gör det. Och vissa vill inte att man tar till exempel gamla rötter bort och liksom petar mycket, utan att man egentligen bara flyttar den från en till en större, så att man bara fyller med mera jord. Och vissa tycker ju sen om att man ska dela på dem och man ska fixa med allt. Men att alla har egentligen olika.
Så man måste lite bara googla och titta och fråga er experter hur man ska göra.
Ja. Eller så testar man fram med att om det är något som man inte vill testa på, och sen alla kan man ju inte dela. Och vissa förökar ju sig att man kan till exempel sätta då ett blad i vatten och det förökar sig, men alla gör ju inte här. Eller gör inte rötter via det. Och vissa gör lyfträttar, och sen är de ju lätta att flytta över.
Just det, ja. Hur vet man att man väljer rätt krukstorlek? Jag menar, det sägs ju att man ska byta alltid till lite större kruka.
Lättast är ju det att man vattnar den rejält och sen plockar man bort den gamla krukan. Och så tittar man hur det ser ut. Rötterna kommer ju längst ut till, de söker ju sig bort från växten för att hålla i balans och annat. Så de söker ju sig utåt i krukan. Så att bara för att när man tar bort den och det ser ut som den har massa rötter, så betyder det inte att den krukan är full, utan det lånar sig lite att känna efter och se. Därför ska man vattna den först så att man inte bryter rötterna. Och sen låter det vara liksom är fuktigt en stund, så att man inte rafsar ut den och så är de torra och så knölar man på det. Då har man brutit av allting där, och då kan det nog hända att det blir liksom sämre det här myllbyte än vad det borde ha varit. Så att man försöker köta om de där rötterna är bra. Och sen enligt hur mycket rötter det behöver och sen vad det är för växt. Vissa växter vill ha det jättetrångt. Och sådana som lever bland stenar och sånt så vill ha det trångt. Och vissa tycker om att ha lite större.
Ge exempel på såna blommor som trivs i trånga krukor.
Sami kulkas är den här, är botaniska. Den skulle kanske heta garderobsblomma kanske på svenska.
Ja, så heter det.
Så vad heter det? Den älskar att ha det trångt. Och den är ju till och med så att den spräcker själv krukan. Så sen kan man byta till större. Okay. Men den söndrar krukan sen när den är fylld.
Så kommer vi till det här då, att vad ska man sätta i den här krukan? Hon, den här Lilja Eriksson som jag pratade med, hon hade alla sina blommor i kokosfiber. Är det bekant för dig, det här kokosfiber?
Ja, det är billigaste materialet att odla i. Jaha. Så det är direkt sagt.
Varför man tag i det?
Kokos odlas hemskt mycket på överallt. Och det används inte egentligen annat än till till det här. Det alltså innehåller ingen näring.
Nej.
No, så men man måste tillsätta, alltså ingen skillnad i det. Man bara tillsätter det. Sen om man köper till exempel mylla för grönväxter, så den innehåller ju näring. Så då behöver man inte exempel genast ge näring. Men odlar man i kokos så måste man sätta näring hela tiden. Och då ska man ju veta vad det är för växt man ska ha, vad för näring man ska ha. Så det är olika sätt bara. Det här finns ingenting rätt eller fel.
Nej, men det är väl så överhuvudtaget med blommor att det inte finns någon rätt eller fel?
Nej, det här är ingen kärnfysik. Man får testa sig fram. Och växterna lär ju sig och de vänjer sig med vad man gör. Och sen har det ju jättestor skillnad också att fast man har, fast ska vi säga två växter likadana, men de är på olika ställen, så kan de ha helt olika skötsel. Det är inte så lätt. Mm. Och sen är ju vissa av oss så vattnar man liksom en deciliter och vissa heller en liter. Mm. Så där är liksom lite när någon frågar att hur ofta ska jag vattna? Att det lite har med att hur mycket du vattnar.
Ja, ja. Men kokosfiber, det får man köpa alltså i blommaffärer?
Ja, ja. Inte kanske helt vilken som helst, men Bauhaus och alla sådana här större får du det nog på. Och sådana här, så nu får man det. Men till exempel, jag har inte någon där i min. Mm. Utan vi har ju sen att om någon vill ha motsvarande så är det liksom då torv vi kan blanda in i det.
Ja, ja. Så det är mylla och torv som man blandar, att man kan inte ha bara i torv?
No, där är sen samma effekt. Alltså odla till exempel narcisser, julblommor, amaryllis, allt det här egentligen odlas i torv. Och det är bara för att det här är sådana växter som inte behöver någon näring. Och det är det billigaste som du hittar då här. Mm. Och det är ju inhemskt. Så det är många som försöker hålla sig till torv hellre än kokos.
Ja, ja. Hur är det med sand sen då? Att blanda det i myllan, när behövs det?
Vissa växter behöver det.
Vilka?
No, till exempel samikulkasjärna, kaktusar, allting. Och sen om man inte vill, man får ju blanda om man håller på, men man kan också köra helt så länket att det finns ju nu för tiden färdigt på alla påsar som det står att i vilket det hör. Att det finns då sukulent kaktusmyllaskilt och så finns det medelhavsmyllaskilt. De här är ganska samma, men de ena har lite mer näring än den andra. Och så finns det då förskilt för rhododendron, rosor, alla har sina egna, om man vill hitta och inte vill hålla på och blanda.
Mm. Vi ska alldeles strax prata också om att beskära blommor, men jag tänkte att vi tar lite lyssnarfrågor. Det har kommit in en hel del. Här är signaturen Novis på Blomvis som frågar, jag undrar hur man sköter en hibiskus bäst så att den blir som ett litet träd. Hoppas ni förstår vad jag menar med hibiskus. Jag tror att den också kallas Kina-ros, och det gör den väl.
Ja, det är samma växt. Ja, alltså den blir med åldern.
Aha, den ska inte klippas på något vis då?
No, nu kan man ju klippa den, men den stammen kommer nog av sig själv.
Ja, ja.
Ja. Alltså såklart den kan buska till sig om man inte klipper den. Att löna sig kanske att titta först på exemplaret först. Mm. Att den skulle ha en liksom stadig början till en och att den inte förgrenar sig för tidigt.
Mm. Hur ska en hibiskus skötas? Jag har försökt flera gånger att ta livet av dem alla.
Hibiskusen är ganska jobbig. Den får jättemycket odjur. Det är den och murgrönans. Det finns vissa sådana som hör till den här trevliga gruppen som får alla möjliga. Men man får inte vattna den för mycket, inte för lite. Den får inte stå långa tider i vatten och den får inte torka helt. Den ska gärna duschas dagligen. För annars börjar dens blad att torka.
Hur ljust ska den ha?
Den klarar helt ordentligt ljus. Söderfönster på sommaren kan vara lite mycket för den, men den klarar fullt ljus.
Klarar den att stå in i rummet också?
Nej, inte så bra.
Nej, just det. Ja. På tal om murgröna så är signaturen plantdödaren som frågar. Jag är på min andra murgröna växt. Denna är nu där döden och får snart följa med den förra i roskisen. Hur kan jag hjälpa den att få lite mer livslust?
No, det här utomhus att ha den på sommaren, är den riktigt bra. Inomhus så den tycker inte om torrfukt. Den tycker inte och den ska ha jämnvattning, men den får aldrig stå. Annars så får den pukadjur.
Mm, just det. Ja.
Men det hör till en sån växtsamma som Kina-rosen. Alltså när man köper den så lönar det sig att köpa med sån här giftpinnar och sätta i den genast. För att den kommer att få det vid något tillfälle.
Ja, ja.
Att för att få ni så jämn vattning så är det nog ganska jobbigt.
Ja, ja. När man tänker i Sydeuropa, när man ser hur murgrönarna växer, så jag tycker att de växer på ganska karga ställen, just på murar och sånt här. Och sen när man palvar med de här hemma i våra varma hem, så tycker de inte alls om det. Är det den där fukten som är så avgörande?
Alltså fukten behöver, men sen är det ju det att bara för att vi inte tycker om pukaju inomhus, så betyder det ju inte att det inte ska finnas utomhus.
Nej, just det. Ja.
Att det här är ju skillnaden. Det är ju samma sak att om man sätter ut sina grönväxter på sommaren, så nu lönar det sig att checka dem lite när man tar in dem på hösten. Att nu kan man ju ta vad som helst in där samtidigt.
Ja, ja.
Det vanligaste är ju kanske myrå bara.
Ja.
Som man kan kanske konstatera att när man lyfter in dem, att att här bor någonting annat. Men alltså, ja, men har man jättemycket, eller har man till exempel murgröna som, oftast på murgröna ser man när den börjar ha liksom mycket, något annat på gång där, att det liksom närmast krukan så börjar det liksom bli torra blad. Den kan vara hur bra som helst annars, men alltså det blir så här liksom ett torrt bo där längst nere. Och då kan man liksom titta på det. Då kan man lyfta bra ut det, och så kan man hoppas på att fåglarna fixar det, eller någon annan fixar det och vetar upp det.
Mm. Borde en sån här murgröna också duschas varje dag, som du sa om kinarosen?
Gärna, ja. Alltså, ja. Alla växter skulle gärna vilja ha morgon- och kvällsdag.
Ah, förstås. Ja. Just det, ja. No, men när vi nu talar om skadedjur, så kan vi ju prata lite mer om dem. Då. Vilka är de vanligaste skadedjuren som våra, de här krukväxterna har? Finns det liksom en hel massa, eller finns det någon som är hemskt typiska?
Det finns en hel massa. Jag är inte sådär jätte insatt på någon av dem, utan det är nu mest över att en del av dem är ju flygande, en del är hoppande och en del bor stilla. Det är nu lättaste sättet att se. En del ser man ju med öga direkt att vad det är, och en del så ser man ju liksom på avföringen att vad det är på gång. Att det där klibbiga som kan finnas, det är ju det.
Jaha,
att
okej.
Om någon tycker att det är säkert klibbiga blad, så det är ju liksom då det som du vet.
Ja, ja. Ja, och så sa du då murgröna att om den har torra blad riktigt där vid roten, vad är andra tecken på att man har rohyra på sina växter?
En del blir liksom tappar färgen, att de blir liksom, det är gulblackna, och vissa blir så här matta i färgen. Vissa är ju alla de här sorters banansvarta småflugor och sånt här som flyger omkring. Sen finns det alla möjliga hoppande grejer. Det finns hoppande i olika färger, i grönt och brunt och annat som rör på sig. Sen finns ju ett traditionella bladlöst. De får inomhus bladlöst, men det kan man nog ta utifrån lätt med sig. Och sen finns ju de här jobbiga alla spinn.
Ja,
och det är ju de som du helst inte vill ha, för det är ju hibiskus och murgröna som tar de här, och de är nog liksom jobbiga att bli av med, att det kräver nog sen ordentliga gifter för att bli av. Att det hjälper inte med liksom att man tar lite tolv på bladen, att det hjälper ingenting där sen.
No, många vill ju inte använda, alltså, hur ska vi säga, få vill använda gifter, regelrätta gifter för att få bort sån en ohyra. Vad rekommenderar du? Du sa tolu att torka bladen
med tolu vatten. Alltså man kan tolu färg helt vad som helst. Så lite milt som man blandar i mycket vatten. Och sen bara putsa.
Rikit med trasa mekaniskt.
Med trasa och puts. Ja, och det är ju det att de flesta lever 12 dagar. Så det är ju inte liksom att det är liksom med en gång, utan du ska ju ha då, om du först har fått allting väcke, så ska du sen, äggen är lite svårare att få väcke, så ska du ju då vänta en tid för att få då nästa sats att komma.
Ja, ja.
Att det är nog en ganska långt projekt att få, att vissa är nog så att om de har mycket det, så skulle jag nog råda att man bara slänger och börjar på nytt. Eller att sen sätta det utomhus. Sen finns det alla möjliga sådana här sprayer, och sen finns det stickor man kan sätta. Men det är ju sen gifta helt. Och de behöver, det är ju liksom sen med att man fixar det en gång, att de behöver man inte hålla längre på. Men om man vill själv putsa med ett exempel tolv det här, så då ska man komma ihåg att sen efter äggen har kläckt, så har man åtminstone en ny sats.
Ja, och du sa 12 dagar.
De flesta har 12 dagar.
Just det.
Men jag är nu inte helt 100, men 12 dagar så är det så här. Jag har lärt mig att det är då som du ska börja ta det på nytt.
Ja, ja. Hur är det med, jag menar, man kan ju, om det är en växt med väldigt små blad, så kan man ju inte börja pynja och torka varje blad. Hjälper det att spraya då? Eller?
Men det hjälper ju att spraya, men de flesta bor ju på de här. Det är ju inte så som att de sätter sig liksom på bra ställen eller är lätt att få bort dem, utan de sätter ju sig under bladen och i bladväckorna och sånt här. Och sen vissa är ju i myllan också där, så då är det ju jobbigt. Och sen ska man ju komma ihåg att de är ju inte bara där, utan de är ju på fönster och krukor och allting runt. Att det hjälper ju inte helt att om det är liksom hoppande grejer och flygande grejer. Mm. Så hjälper det inte bara med växtens blad, utan man ska ta liksom allting runt.
Hur kan man förebygga ohyra då?
Helt enkelt med skötseln och vad man köper.
Hur menar du då vad man köper?
Vad du köper för växter. För vissa växter har det.
Ja, ja. Och du sa att kinaros och murgröna är sådana som lätt får.
Ja, de får de här, så här jobbiga. Men sen får till exempel aralian, fantia, så den får till exempel vad skulle du, punkig, fästing.
Fästing, ja.
Ja, så den får fästingar.
Jaha.
Och det är dens grej.
Jaha, okej. Okay.
Ja, och den här ställan dör av den, utan att den det liksom bladvis dör av den, att de börjar bo där.
Mm. No, den här Lilja Eriksson, hon nämnde det här just med ohyra, att hon är hemskt noga med varifrån hon köper sina växter också. Mm. Att när jag frågar så där, att brukar hon hämta något skott eller sticklingar när hon kommer utomlands ifrån, så sa hon absolut nej, att då finns risken att det kommer ohyra. Nu ser du lite skyldig ut.
Ja, ja, kanske någon bör i någonting i någon väskan. Ja, ja, såklart att det har ju jättestor skillnad, men det är ju liksom helt att när vi tar emot blommorna när de kommer direkt från Orland, oftast från Holland, men alltså nu är för Spanien, Frankrike och annanstans också, så nu checkar vi ju alla växterna och så vattnar vi ju dem igenom och går igenom dem och så håller vi ju ett öga på. Större kanske man kan ha jobbigt med att om det är i låga temperaturer när man köper växterna till exempel, så då lever inte allting ännu kanske, men sen kanske när man kommer hem så kanske det kan vakna till någonting. Och sen nog alltså att kanske checka växten när man köper. Man behöver inte börja svänga på alla bladen, men så att den ser frisk ut. Oftast att den har rätt grön färg på bladen. Men sen är det nog bara att hålla utkik och sen nog att före man vattnar så att man checkar i vilket liksom den är. Mm. Att oftast så är det att det är övervattning eller att man har för långa pauser emellan och sen övervattnar man och så blir det.
Mm. När jag köpte, det är nog flera år sedan, så köpte jag en jag minns inte vad det, den där växten hette, men det var redan dagen efter att jag hämtade hem den så började komma upp sådana maskar ur mullen. Kan man föra den tillbaka till blombutiken och säga att jag vill inte ha sån här?
Ja, det är nog helt returnrätt i hela Finland på allting.
Jo, ja, ja,
det är nog bara att komma tillbaka med den. Jag tror att få gör det medvetet heller, utan att det är ju också mängden och varifrån man köper, så att nu är det ju svårt att veta. Och faktiskt när vi kommer, vårt kommer parti, och jag kan titta så här bara i ögat att okej, att där slängdes det 5 lådor av någonting, och jag tittar på ögat att allting ser bra ut, och sen fast följande dag när jag kommer till att börja packa upp dem, så kan jag ju märka att där är någon sten död i mitten.
Just det,
att
ja,
det händer, det är inte. Ja.
Ja, ja. Här är växtälskaren som frågar: behöver vi vara oroliga över att växter vi köper från matbutiken eller blomsterhandeln har besprutats med en massa pesticider? Borde man alltid tvätta händerna efter när man har rört växtblad och blommor?
Ja, inte vet jag. Nu kan det ju hända att det är helt smart, men att inte.
Besprutas de på något vis?
En del, ja. Men alltså hemskt lite. Jag tror att det är sånt här som har varit tidigare. Det kan jag nog säga att så här, ja, mest händerna i snitt alla dagarna, så de är nog hemskt mycket mer besprutade. Men alltså till exempel så, när man är i Holland så säger de ju att deras paprika är mer besprutade än grönväxterna. Så att utgångsläge kan man ju kanske fundera där. Att allting vad vi äter så är ju kanske inte helt okej heller. Så att ta nu en nypa salt allting så går det säkert bra.
Ja. Jag nämnde här alldeles i början av sändningen att blommor tycker om musik med 500 hertz. Och här har vi nu en som finns på den här på plats 2 på den här listan över musik som grönväxter tycker om. Det här är Victor Lexell.
Yle Vega.
Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Idag talar vi om krukväxter tillsammans med floristen Charlotta Talberg. Jag heter Camilla Andelin. Du nämnde här under låten att det här med växterna, att de kanske kan vara besprutade, men du sa att myllan kan vara en värre sån här giftkälla.
Ja, alltså det slog mig när jag här att det är ju klart synd att vara lite rädd för växter och sånt här och inte kanske i onödan gå och smaka på dem. Men alltså myllan är ju nog den här värsta som man ska vara mest och kanske vara försiktig med. Speciellt om man tämmer myllsäckar. så då är det nog bra att titta bort, inte få in det i andningen eller använda helt fast en helt sån ansiktsmask när man gör det. Och det är nu de flesta som ska vi säga, dör av någonting som har med det här att göra, så det är mylla.
Okay.
Och av det att göra.
Just det.
Och det är de här små partiklarna som kommer av det.
Mm. Hur viktigt är det att man använder handskar då när man håller på att pynja med myllan och planterar om?
No, jag använder inte heller hemskt sällan för jag tvättar mina händer efteråt. Men, men såklart, man kan ha handskar.
Ja. Men det där det att andas in det som det är det värre.
Ja, alltså det är nog det viktigaste. Och jag ser nog till att varje gång jag skakar på någon myllsäck så har jag nog ansiktet åt andra hållet. Att där är nog att det vill jag inte ta in. Att sen om jag får mylla under naglarna så det klarar jag. Men det är den där andningen nog. Och så vet man ju själv när du håller på hela dagen med det här. Lite samma som de som har ridit och varit i stall och torv håller på. Att efter du snyttar det så vet du nog vad du har tagit in. Och att det här, det är kanske inte helt hälsosamt.
Nej. Hör du, sen ska vi prata om beskärning och formning för frodigare växter. Då talar vi alltså om krukväxter. Vilka växter behöver beskäras på våren?
No, egentligen är det en sån här liksom regel att blommar de eller gör bär på hösten så klipper vi den på våren. Och tvärtom.
Jaha.
Att det är inte. Vissa klipper om och gör det hela tiden, men av grönväxter och sådana här inneväxter som du har så hör det till samtidigt som du byter myllan och så här. Så det är då det lönar sig att ta. Om det är torkade kvistar och blad och sådana här, så det kan man ju ta när som helst. Eller att någon kvist stör en. Så nu kan man ta den när som helst, att inte det på det sättet. Men annars om man vill ha den att den får en ordentlig växtspurt och till exempel skjuta på höjden. Så då ska man göra det på när det som mest ljus, när det börjar komma, när den får en sån här växtspurt i sig.
Hur vet man var man ska köra, klippa? Var på växten?
No, det finns ju alla möjliga regler, men jag skulle inte kanske följa de här helt 100 utan att följa själv och fundera själv. Till exempel Phalaenopsis-orkidén, alltså brudorkidén, så den sägs alltid att när den har blommat ut så ovanför den andra sån här, vad skulle nu nikama heta?
Led.
Leden, ovanför andra leden. Så där ska man ta av den.
Jaha.
Och jag kommer ihåg att i skolan också undrar jättemycket att varför är det just där. Och då var det också att läraren sa att ja, någon har nu sagt så här. Att det är ju det här att det här är inte kärnfysik, utan man kan göra. Men alltså att man tittar på hur det ser. Och sen gärna att om den ska förgrena sig så ska man ju komma ihåg att den förgrenar sig under vad man har tagit av den. Så att hålla det liksom i huvudet. Mm. Att man inte har det för kort för att då blir det att speciellt om man vill att det ska bli en buske av det.
Mm.
Så du har ju inte möjlighet att flytta på den mera, men alltså att lite fundera kanske att var börjar den sen att förgrena och var ser det ut som att den skulle ha möjlighet att göra det, att man utgår från det.
Mm. Du nämnde här för en stund sedan att man kan ta sticklingar och det finns luftrötter och så, men kan man ta sticklingar utav alla grönväxter då, eller hur är det?
Nej, inte på det sättet. Man kan det. Alltså, en del förökar sig via rötter och delar sig. Vissa är sådana liksom knöla och lökar förökar sig och delar sig. Vissa kan man få från bladen att göra och vissa får du från kvistarna att göra. De är alla olika.
Mm. No, en riktigt vanlig växt som nu hemskt många har i sitt hem är gullrankan. Hur gör man med den när man vill föröka den?
No, den går hur som helst egentligen. Det är nog bara att ta av den och sätta den i vatten och så gör den rötter.
Kan man ta bara...
Det gör ju rötter också när den växer.
Ja, kan man också bara ta ett blad och sätta det i mylla? Eller?
Ja, men lite nog. Den är snabbare om du lämnar lite av den stam kvar.
Ja.
Att om man vill ha, eller att det finns en rotbörjan i den. Den brukar ju vara ganska full med sådana rotbörjar. Så att ta lite sånt med så går det bra.
Mm-mm. No, sen kommer vi till det här viktiga vattnande och näringen under tillväxtsäsongen. Hur vet man hur mycket vatten man ska ge åt sina blommor? Man kan väl inte ge lika mycket åt alla man har där hemma?
Nej, där har du största orsaken är ju hur mycket vatten de använder. Hur mycket ljus är det? Hur varmt är det? Är luftfuktigheten inomhus, utomhus hög eller låg? och hur nära fönster är de? Och är det något värme som torkar ut dem mera? Men endera börja lyfta på era växter och känna att när den är lätt, när behöver man ge. Eller sen om inte det, så stoppar man fingret in i och så tittar man. Att, och vissa ska man ju komma ihåg med att fast hur du än stoppar fingret upp, att den är kruttor, men sen kan det ändå vara vatten på botten.
Ja, ja.
Att man ska nog bara lära sig. Och sen är ju vissa växter ju så här lätta att de lite visar att när de behöver. Man ska ju inte kanske använda det hela tiden, att man bara då vattnar när de ser lidande ut. Men att vissa ger ju, ska vi säga, förlåt för det. Och vissa är ju så att de stryker med första gången sen då, som du har glömt den.
Mm. Ja, ja. Är det vanligare att folk övervattnar? Eller
ja, just det. Vintertid är nog nästan 100% vad vi ser, vad kunder kommer att visa på sina bilder eller växterna de hämtar till oss, så det är övervattning.
Ja, ja.
Att det går så snabbt när det byter här från ljus till mörkt, att man fortsätter med samma sak. Mm. Och sen när många har jättevarmt inomhus så tänker de att jag är lite till då ännu.
Mm.
Men att när de inte får ljus så kan de inte använda det. Nej, och då kan de inte använda näringen heller, så då är det ingen idé att ge det heller.
Jag har hört en sån här regel att tunnbladiga växter behöver jämnare vattning än en växter med tjocka blad. Stämmer det?
Ja, till en viss grad nog. Ja, alltså de sparar ju. Samlar ju vatten där. Och samma sak är det ju till exempel flasklilja eller kaktusar eller sukulenter som fyller sig med vatten.
Ja, ja.
Så att, eller pengaträd eller så. Att börjar man sen att vattna ett pengaträd så börjar det ju tappa bort sina blad för att försöka överleva.
Ja, ja.
Att de har sen alla olika sen, att hur de försöker anpassa sig. De är lätt att anpassa, men de har ju något sina försök.
Mm. Då på tal om flaskliljan så har Barbro skrivit till oss. Hon skriver: jag har en flasklilja som är cirka 60-70 cm hög och vill fråga om dess skötsel. Bevattning hur mycket och hur ofta och direkt solljus eller mindre? Nu på våren borde jag byta kruka. Hur mycket större kruka kan jag byta till och hurdan mylla ska jag använda? Det här var många frågor. Bevattning, hur ska man vattna en flasklilja?
Hemskt lite. Den ser man också på stammen hur den mår. Den liksom är slätare stam när den är full. Den lite kan skrumpla ihop sig till och med när den börjar bli tom. Men alltså hemskt lite ska den ha. Och den är kanske lättast nog, för den har oftast sån jord att den är ganska sån en torvjord. Så den lönar sig att lyfta på.
Mm. Och sen har den ju en jättestor sån där knöl. Där.
Ja, de kan ha olika. De kan ha runda knölar och långa knölar. De kan ha olika, den kan ha vilken form som helst egentligen. Men den är ju liksom full med vatten. Mm. Så det är bara att lyfta på den. Och den tycker jättemycket om att speciellt vintertid att man sprayar den. Annars är det en tendens att börja torka liksom på ändorna.
Mm. Vill den ha direkt solljus eller hur vill den?
Den tål helt direkt, ja. Till och med sommartid så tål den. Men såklart man måste vänja den med det.
Ja, ja. Så frågar hon här, nu på våren borde jag byta kruka. Hur mycket större kruka kan jag byta till?
No, den ska inte ha för stor. Så jag skulle säga att en par cent större än vad du har. Om inte jättelänge och du ser när du öppnar den att det behöver större. Och det är ju en sån växt som gärna vill vara i en plastkruka och sen flyttas till en skyddskruka eller sen i en med hål i botten.
Ja, ja.
Att den tycker jag då definitivt inte om att den planteras i en som inte har hål.
Mm.
Att då får den snabbt för mycket vatten.
Hur den mylla ska den ha?
Den har ingen betydelse. Den behöver inte för bra mylla. Annars kommer den att göra en massa blad bara istället. Att den.
Ja, ja. Okej.
Okay. Det är ju vissa att sen om man ger för bra åt dem. Så till exempel vissa då slutar blomma för att de börjar bara göra blad eller så. Att det är ju alla växter ska ju inte ha för bra. Att den här växer ju inte i djungeln. Att den ska ju inte ha, det ska man ju kanske hålla upp när man köper växter också. Att om man liksom hemma har en öken savann, så ska ju kanske man inte köpa då djungelväxter, utan då måste man sen anpassa sig lite till det. Att, att inte kanske, de flesta köper ju såklart enligt utseende, men sen kan det ju hända att skötseln och utseende inte är helt passande.
Ja. No, men vanliga misstag som man gör med det här vattnande, du sa att de flesta ger för mycket vatten. Vad skulle du säga att en sån där, en gång i veckan är det passligt eller under växter?
Om vi säger växterjorden. De flesta växter klarar sig med en gång i veckan eller varannan vecka vatten.
Jaha.
Ja, det finns ju såklart vissa sån här som tycker om mycket vatten. Mm. Och då kan man ju också göra det så att man vattnar lite mer när man vattnar eller att den inte står så varmt.
Ja.
Att om den står till exempel med ett batteri någonstans nära eller någonting, så då använder den ju mera. Mm. Och sen kan man ju komma ihåg att vind torkar ju mera än luft, eller vad heter det, sol.
Jaha.
Så det ska man ju också komma ihåg, att om man lyfter ut någonting på ett dragigt ställe eller man har några andra blommor till exempel i kärin, var det blåser lite mer, så behöver de ännu mer vatten.
Ja, det där är ett bra tips.
Ja, ja, det är helt som vår hud, att där tar också vinden, torkar där också.
Hur är det med näring sen då? Du sa att det finns lite näring i mylla som man köper från butiken, men hur mycket ska man gödsla?
Det är också jätteolika för alla. Man kan snabbt till och med få någon att trycka med att man ger för mycket. Och hellre ger man ofta lite än att man har egentligen glömt bort dem, och så ska man vara så här jättesnäll och nu ger jag lite här. Och sen kan det hända att rötterna brinner upp med att man ger för mycket.
Mm.
Att det är jättehård, näringen är jättehård för rötterna. Och gärna också att det finns då i både stickor och i vätskeformer, och det finns allt möjligt. Men nog gärna att man vattnar lite först och sen sätter näringen. Eller att man blandar i en ganska så här mild dos, och varje gång man vattnar så ger man lite. Mm. Men det är också, blommorna anpassar sig, det är hur man har det lättast. Och nog bättre att man stäcker i stickor emellanåt när man kommer ihåg det än att man hoppar helt över det.
Mm. Kan du rekommendera att någon gödsel är bättre, alltså i vätskeform eller granulat eller stickor eller pulver eller
det som fungerar för en själv.
Ja, ja.
Inte finns det någon rätt eller fel i det. Jag sätter åt en del av mina och en del sätter jag inte.
Mm.
Och samma sak är det också med att byta mylla. Att inte behöver man ju byta hela tiden mylla. Vissa beräckar är det ju att man sätter mylla ovanpå.
Ja, ja.
Alltså det funkar ju ihop.
Ja.
Och det kan man göra när som helst. Det behöver man inte tänka på tiden. Att det ska man ju också när man vattnar. Att börjar du nu se de där rötterna när du vattnar, eller du vattnar hela tiden på samma ställe, så då kan det hända att det lönar sig att sätta lite mylla där och så.
Mm. No, ännu på tal om gödsel. Sen finns det ju, orkidéerna ska ju ha en egen sorts gödsel. Men går det annars med andra växter, så där, någon sån här allmän gödsel? Eller finns det ännu något specifikt?
No, det är ganska simpelt gjort. Alltså, orkidén är liksom världens näst största växtsläkt efter gräserna. Orkidéer finns då överallt. Det finns då allt från Arktis till djungelorkidéer, så de har jätteolika beroende på vad det är. Vanligaste orkidéerna som vi har, så är ju regel det att man ska ju inte vattna den när den blommar, eller ge näring när den blommar, för då börjar den ju blad. Så om man köper bara orkidéer då när de är blom, så då ska man glömma all näring med dem.
Mm.
Att då ska man bara vattna dem så att de lever vad de lever, och sen kan man efter blomningen så kan man börja ge näring åt dem. Men sen grönväxter, så det är ganska simpelt gjort. Det oftast finns det en näring för blommande växter och en för gröna växter. Sen finns det för kaktusar och alla de här skilt, men få av dem behöver nog hemskt mycket. Mycket om man ger åt dem, så vi har så mycket mera ljus ändå i Finland, så de växer jätte på höjden. Så en kaktus kan liksom snabbt riktigt 30 centra på en sommarperiod. Så, och ger man näring så kan det bli ännu mer. Så att.
Mm. Ja, ja. Här är signaturen Gröna fingrar önskas, som frågar: varför gulnar bladen på min gulranka nära rötterna? Jag vet att gula blad ute i yttre ändarna av rankan betyder att den är för torr, men min gulranka har slappa blad nära rötterna oavsett om jag vattnar eller försöker vattna mindre. Hjälp, står här. Vad säger du?
Nu har jag lite. Ja, det här kan vara nu. Ja, troligtvis är kanske inte rätt svar nu, men det kommer nu i alla fall. Det här, troligtvis så har den kanske, kan den få kanske mindre ljus på det stället än vad den får på bladerna. Det kan vara en orsak. Eller så är det helt enkelt bara dens växtsätt.
Jaha, okej.
Okay. Ja, det kan vara övervattning, men då borde den också börja gulna där längre ut.
Ja, ja.
Så det är det lite svårt. Ja.
Mm. Så om en gulranka börjar få gulnade blad, så då har den fått för mycket vatten?
No, där är också det att det kan vara för mycket eller för lite. Men att de flesta reagerar nog liksom snabbare med för mycket vatten. Men det kan också vara för lite. Ofta så känner man på bladet, vilket att börjar det vara lite så här torkat.
Ja, ja.
Eller inte. Att många av dem, när de tappar sina blad, till exempel på pengaträdet, så är det där torkade bladet som faller, är det kruttort. Så är det på grund av torka. Är det vått eller liksom fullt, så är det på grund av för mycket vatten.
Så det är lite tossigt.
Ja, ja. Ja, ja. Och guldrankan är ju nog på det sättet också. Den ska ju torka rejält i mellanvattningarna gärna. Och att där kan ju också vara det att om det har blivit lite vatten att stå i den.
Mm.
Men ja, jag skulle nog säga kanske ljusmängden för i den ändan kan det vara, om det bara på ett ställe.
Ja, ja. Sen frågar Siri, jag har en stor fredskalla som jag har fått av min mommo. Den frodas och blommar men jag har inte vågat plantera om den i större kruka av rädsla för att ta livet av den. Trots att det numera är mer rötter än jord i krukan. Hur planterar man bäst om en fredskalla? Kan eller ska man dela på plantan eller bara ta en större kruka?
Den är ganska lätt. Den hemskt sällan tar jätte illa upp. Men att löna sig definitivt att göra det nu under växttiden och vattna den rejält. Det är en sån som den kan fast stå en halvtimme i vatten före du gör någonting åt den. Att se att rötterna är mjukna. Man kan dela den. Man kan sätta den i större.
Mm.
Man kan forma den. Man kan sätta den hur som helst. Den är på det sättet ganska lätt.
Ja.
Ja.
Jag har flera hemma och jag har nog behandlat dem ganska illa, men de växer och mår bra.
Ja, ja.
Sen är här en som frågar, hur ska man omplantera en aloe vera krukväxt? Min frodiga aloe vera växte bra i flera år, men denna vinter har flera plantor bara dött i krukan. I januari ska jag av en frisk stam och stoppa den i vatten, men inga rötter har bildats. Detta har jag försökt med förut. Hur får jag ny växt? Frågar Marita.
Nu måste jag här känna att jag tror inte att den kan göra rötter till sina blad.
Aha.
Jag tror att det är, den håller sig till de här sukkulentdelningen, att det går inte.
Så hur,
utan den gör liksom, den gör nya. Så. Liksom den gör bebisar, liksom, ja, ja. Små brevet.
Ja, ja.
Och de kan man sen dela.
Ja, men annars får man inte någon föröka sig.
Jag är inte 100.
Nej.
Ja, jag faktiskt... Jag skulle vilja påstå att den inte kanske går.
Ja, ja. Frågar hon något annat där? Nej. Men sen ska vi ännu prata om placering, ljusplacering och placering under vinter. När behöver man ljuslampor, alltså sådana här växtlampor?
Växtlampor eller lampor, man kan ju byta. De flesta lampor nu för tiden är ju... Vi har ju ganska långt samma lampor inomhus som vi har i växthus nu för tiden. De har bara lite högre. Tidigare har vi hållit på med både halogen och LED och annat. Men nu är ju allting LED. Och det är ju då växten vad den behöver. Så att tidigare hade ju funnits såna alla möjliga intressanta ljus och färger på de här lamporna. Nu är det ju ingenting. Du kan ju välja vilken färg du vill ha dem. Där finns ingenting liksom i det. Ändå som man kan komma ihåg att vad är växtens förhållande? Varifrån kommer den? Att vad ska den ha? Ska den ha mycket ljus eller lite ljus?
Mm.
Och de flesta anpassar sig.
Ja. Sen finns det en sån här, jag vet inte om det är myt eller om det stämmer, att ett norrfönster är ett fönster där alla växter trivs.
Ganska långt.
Mm.
Ja, alltså söder är det där jobbigaste. Att såklart man kan lite att vilken våning man bor på eller kan man lite skydda det eller annat. Men söderfönster är ju nog jobbigt i Finland. Att om det är direkt så att det kommer in så är det hårt. Att det är egentligen kaktusar och svärmorstungor och sånt här och pengaträn som klarar av det. Medan norrfönster så är det ganska nog att många klarar sig och samma sak och väst och öst.
Ja, ja.
Och sen är det ju nog det här att mycket som man ska tänka också med det fönsterbredd att har man batteri under.
Ja, ja.
Att det är ju det där att det är ju inte alltid att det är ju inte alltid fel på fönstret eller hur mycket ljus det kommer utan fel kan vara varför de inte alltid trivs eller varför ändorna torkar eller så. Det är för torrt inomhus. Så det är den där morgon- och kvällsdagen eller regnskur så.
Mm. Hur vet man att en växt har fått för mycket ljus?
Färgen.
Att den blir gul.
Oftast, ja, så gulnar den på färgen. Men det kan också vara för mycket vattning eller annat. Och då finns det då, vad skulle det heta, merileväot.
Alltså, oj, nu har jag kortslutning i hjärnan också.
Ja.
Alltså tång, nej inte tång utan...
No, det är nog tång-ish. Men ja, det finns en sån här blandning. Så. Och den kan man ge åren runt. Och den alltså gör att växterna får tillbaka sin rätta färg.
Aha.
Och den kan man både sätta i vattningen med eller så kan man spraya den. Ända när man sprayar det så ska man ju komma ihåg att kanske lyfta den någon annanstans och inte spraya tapeterna för den är då brun, den här färgen.
Ja. Sen är det ännu två frågor som jag tänkte att vi ska hinna med. Och det ena gäller ljus. Som en fråga, hur många timmar är minimi vintertid att ha på tilläggsbelysning? Är det 12 timmar du nämnde här?
Ja, alltså egentligen är det 12 timmar, det, men inte det för alla växter samma sak. Och sen ska man ju komma ihåg att det är växter som väger liksom, växer längre ner än ska vi säga, trän, som ändå inte kommer att få heller utomhus 12 timmar direkt ljus. Så kan man ju gå enligt det. Det behöver inte. Man ser ju nog på växten hur den mår. Och blir den sen tanig, så då har man gett för mycket åt den.
För mycket
eller
ljus.
Att den blacknar. Ja.
Här är den samma människan skriver, vill tipsa om smarta uttag får programmerat belysningen enligt hur mycket och hur länge växten behöver ljus. Växternas luftfuktare går också på samma slags timer. Men det är ju ganska fiffigt. Ja,
det låter verkligt professionellt. Jag har inte kommit så långt själv.
Nej, just det. Sen är här en som frågar om sin streptokark. Vad kom vi till att den heter på svenska?
Kornettblomma.
Kornettblomma.
Det är alltså den här tidens blomma.
Aha.
Den har slagit på nytt igenom. Det är en uråldrars blomma som nu kommer tillbaka. Det är soilikki på finska och används hemskt mycket. I alla fall i mina båda butikerna används. Okay. Det är som svenska namnet också.
Anne frågar här, undrar varför min streptokarpus får bruna kanter på bladen. Kommer ofta senare under sommaren.
Ja, torr luft.
Aj, torr luft?
Ja.
Så då borde man lite duscha den.
Ja, men den har också det att när dens blad blir större, och den kan få sådana ganska ska vi säga, operationligt stora blad, de blir ofta också. Så det har kanske med åldern också att göra, men det, vi ser nog att när de kommer, det är en växt som odlas jättemycket i Finland, och de har jätteofta, så har de på bladen, så har de att de har en lätt tork. Det är vissa de här som har lite känsligare, den har jättekänsliga blad som helt enkelt får det. Jag skulle nog inte säga att det är något fel, men det är också att vissa har ju det växtsättet, och det är ju ganska naturligt när man tittar utomhus så hittar man ju hemskt sällan perfekta blad som kanske ens grönväxter inomhus har. Så att det är ju nog lite att man kan plocka bort dem om man tycker, men det är nog ganska naturligt för ens växt.
Ja. No, men bra, då tror jag att vi har svarat på alla frågor. Det har vi gjort, ja. Yes. No, men här avslutningsvis, nu får du ge några tips för nybörjare. Någon som blev jätteivrig nu när de har hört på den här sändningen. Att, hej, jag vill skaffa grönväxter. Vad säger du då?
No, jag skulle ändå gå, att fast jag nu sa här att köp växter är vilka förhållanden du vill ha. Men om du nu vill testa på någonting, så testa nu på riktigt den som du tycker är fin eller sån här. Och sen så lönar det sig nog. Du går till en blombutik att fråga. Att fråga vad är rådena och hur ska man ge det. Och fråga fast när du köper att när är den senast vattnad. Det är en sån fråga som vi brukar ganska ofta i butiken och säga det och hojta efteråt att vi vattnar på torsdagar. Och sån här. Men alltså att checka med det här och sen att börja. Och gärna börja hitta ditt sätt. Känner du med fingret efter när det behöver en vatten eller lyfter du på den. Men någon där är bra att ha.
Nästa onsdag så kommer vi att ha en tandläkare här i vår sändning, och vi har en sån här vana. Du fick nu ingen fråga från föregående expert, men nu får du ställa en fråga till nästa veckans tandläkare Marina Askan. Vad vill du fråga henne?
No, enda som jag nu kommer på är att varför ställer ni så mycket frågor efter att ni har satt jättemycket grejer i min mun? Att efter jag har fått två några brickor i kyrorna, så varför frågade du sen efter det att hur mår du? Att det är nu det enda. Annars så hade jag ingenting desto mera. Men det var nu en sån här att som jag vill något fundera när man försöker svara.
Ja.
Att är det ett skämt eller?
Yes. Tusen tack Charlotta Talberg för att du kom och gjorde oss lite klokare när det gäller grönväxter. Vi bjuder säkert in dig en annan gång också.
Tacka.
Och nu ska vi ta låten som finns som trea på den här listan med 500 hertz som grönväxterna tycker om. Det är Harry Styles och As It Was.